Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. I veckans avsnitt, så tänker Sverigedemokraterna, tror vi. Och vem ska egentligen våga avsätta Irene Svenonius? Häng med. Det är tisdag den 11 oktober, klockan är strax efter 13 och politikrummet sammanträder idag under lite speciella omständigheter. Ulf Kristersson ska slutrapportera till talmannen om mindre än ett dygn och vi vet inte riktigt var svensk politik befinner sig när du lyssnar på det här. Men du är det lika i alla fall, Thomas Nordenskjöld. Hej!
Hej! Ja, nej, men det är speciellt helt klart. Alltså, vi vet ju att partiledarna har suttit instängda på ett slott utanför Västerås under helgen och efter den. Och man kunde skymta Ebba Busch i någon bil och de andra också, tror jag. Jag har inte själv varit ute där.
Ja, då menar vi alltså de högerledarna som inblandade i Ulf Kristerssons regeringsförhandlingar. Ja. Inte något allmänt stjärnorna på slottet, men Nooshi Dadgostar.
Och vi vet ju också att det är ett väldigt tryck på de här att komma överens och nå ett resultat. Alltså särskilt på Moderaterna och Ulf Kristersson.
Ja, vi ska inte gå in allt för djupt i olika spekulationer. Det kan som sagt ha klarnat eller blivit fullständigt oklart lagom till att ni lyssnar på det här. Men det har idag gått exakt en månad sedan valet. Och när den nygamle talmannen var på plats så bad Ulf Kristersson om 2 veckor för att samordna sitt tilltänkta regeringsunderlag. Och imorgon onsdag så har 2 veckor gått.
Ja, men så är det. Alltså, några som hela tiden tycks ha varit övertygade om att det här ska gå vägen för Kristersson är ju faktiskt Socialdemokraterna. När jag sprang på flera av de här avgående S-statsråden i samband med riksdagens öppnade där för några veckor sedan, då var ju alla helt övertygade om att det skulle bli klart redan samma vecka. Och de såg ju väldigt frågande ut när man förklarade för dem och sa att nej, men det tror jag nog inte alls det. Folk höll på att rensa sina byrålådor för fullt och så, tjänstemän har sagt upp sig och sökt
nya jobb. Ja, det lät lite som att de ville veta om de kunde göra några kul planer i helgen nästan.
Ja, men lite den känslan, och jag sprang även på Magdalena Andersson här om veckan som stod utanför riksdagen där på bron mellan riksdagen och Gamla stan och spanade upp mot det som ska bli hennes nya rum i riksdagen, och hon stod och muttrade över att det var för mycket insyn och annat. Det tycks som att de har trott på Kristerssons tal om att det här var ganska klappat och klart.
Man kan förstås invända att någon vecka hit eller dit kanske inte är rätt fokus i sammanhanget, att det finns skäl att backa ett steg och ta in någon slags helhet här, att det som pågår, vad det nu är, som ändå huvudscenariot är att det slutar i något, att det är ganska historiskt.
Ja, nej, men det är ju väldigt spännande och för svensk politik ett avgörande ögonblick det här, tycker jag, man måste konstatera. Alltså, det finns ju och har funnits ganska många idéer och förhoppningar om vad det här högerprojektet ska bli under ganska många år, men det är först nu som det tar form.
Ja, alltså det har ju varit väldigt uppenbart hela vägen in i valrörelsen att där den ene ser en liberal borgerlig regering så ser den andra framväxten av ett konservativt block. Mm. Och det här handlar ju inte bara om en strid om varumärket, utan det speglar ju någonting, alltså att det finns 2 huvudperspektiv på vad det här ska vara. Det är en motsättning som har funnits med egentligen så länge som tankar om ett eventuellt samarbete mellan de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har funnits i debatten i svensk politik.
Ja. Jo, men så är det ju. Alltså, eller åtminstone sen Fredrik Reinfeldt gick under jorden och lämnade svensk politik för 8 år sedan,
ja,
för att inte dyka upp igen.
Nej, och det var väl då de här tankarna började vädras på olika håll. Och en linje som vi väl kan kalla Gunnar Hökmark-linjen, utan att han är här och kan försvara sig, utgår ju från att Sverigedemokraterna är ett ekonomiskt borgerligt parti och att det här som pågår nu då bara är en naturlig fortsättning på tidigare borgerliga regeringsbildningar. Den andra linjen, den lite mer samtida, eller hur man ska uttrycka saken.
Mer samtida än Gunnar Hökmark.
Ja, men den som är kanske lite något nyare perspektivet, om vi säger så. Den ser ju någonting annat och eftersträvansvärt i detta. Alltså någon form av konservativ kulturrevolution, om man ska hårdra det. Vi kan kalla det för Ivar Arpi-linjen, utan att han heller är här och kan försvara sig. Vad man ser beror nog i hög grad på om man har den ekonomiska höger-vänsterskalan eller den så kallade Galtan-skalan, alltså något slags sociokulturell skala högst upp i sitt eget huvud. Mm. Och det kan ju förstås ligga något i bägge de här perspektiven, men de kan inte vara helt samma samtidigt, tänker jag.
Nej, men så är det ju. Alltså, ett möjligt sidospår här. Jag hörde Magdalena Andersson på en pressträff förklara alla världens samhällsproblem, nästan i alla fall, med att vi har haft en höga majoritet i Sveriges riksdag i 16 år, alltså sedan 2006. Alltså, det uttalandet får man väl ta för vad det är. Men det hon säger om majoritetsförhållandena är ju faktiskt korrekt. Alltså, Sverige har ju styrts av socialdemokratiska regeringar de senaste 8 åren, men det har varit en majoritet i höger i svensk politik. Men nu ska ju den här majoriteten, alltså för första gången, försöka ta över makten och styra landet. Och på så sätt är ju det här verkligen ett historiskt ögonblick som har potential att forma svensk politik för lång tid.
Ja, där får man ju ändå säga att både Magdalena Andersson och du utgår ganska hårt från just den ekonomiska synen på höger och vänster, eller den ekonomistiska synen.
Syn Hökmark.
Kan man säga. Sverigedemokraterna är ju inte här och kan försvara sin syn på vad som är vänster och höger, som man hade sagt i public service.
Nej, men det man annars lås av här, tycker jag, är ju hur komplicerad den här processen varit, alltså de här förhandlingarna. Alltså de jag har pratat med som haft inblick i förhandlingarna, direkt inblick, beskriver ju då hur man började med det enkla, men hur det nu på slutet, så sent som i fredags när jag pratade med folk och man fortfarande svarar i telefon och innan man hade hunnit låsa in sig på det där slottet eller hur nu var, satt kvar med liksom stora, svåra frågor kvar att lösa med bara ett par dagar kvar.
Alltså, deadlines har ju också en tendens att bli självuppfyllande, tänker jag.
Alltså, så är det ju.
Dels för att man skjuter just jobbiga saker framför sig, dels för att tidsfaktorn i sig kan mycket väl vara en del av förhandlingsspelet från en eller flera aktörer, att det blir ett slags chicken race, vem viker sig först inför den oundvikliga branten. Det här har ju talman Andreas Norlén pratat ganska mycket om tidigare, även om han inte använt just de orden, men att det var ett misstag för 4 år sedan att inte sätta tydligare tidspress på aktörerna i regeringsbildningen. Det var därför det tog sån tid. Och den metod som talmannen har för att sätta tidspress, det är ju att utlysa omröstningar om statsminister. Det kan bli max 4. Och därefter blir det extraval om ingen får okej. Okay. Och det här talar väl för att vi kommer att få en omröstning om Ulf Kristersson som statsminister inom kort, nästan oavsett vad han avrapporterar. Och att det i praktiken blir så att partierna får några dagar till på sig att förhandla, vilket kan vara med i kalkyl. Jag slänger bara in det här.
Jo, men det får man nog utgå från. Alltså,
de måste ju inte skriva under ett papper hos talmannen imorgon, utan de måste bara rösta ja eller nej eller ingenting när omröstningen hålls.
Nej, men verkligen. Och sen är det ju, alltså, skulle jag säga, alltså just det faktum att vi nu liksom genomlever flera parallella kriser i den här säkerhetspolitiska situationen, man väl måste betecknas som väldigt bekymmersam. Alltså, det ställer ju verkligen krav på att Moderaterna nu ska ro detta i hamn.
Ja, om inte annat så av någon form av upplyst egenintresse. Medan Kristersson, Åkesson, Persson och Busch sitter inlåsta på ett slott utanför Västerås, så pågår ju världen utanför, och i den så är det Magdalena Andersson, Peter Hultqvist och Ann Linde som agerar som Sveriges representanter. Och det var inte det som var meningen med insatserna i den här valrörelsen, om man säger så, för högersidan.
Nej, jag tror det inte. Alltså, en stor och rätt uppenbar skillnad mot när alliansen tog över makten där och tog form 2006 var ju att man, vilket ju ändå trots allt var senast högersidan tog över makten i Sverige, men så då hade man ju förhandlat ihop sig, alltså mycket om politiken innan valet, och det fanns inte heller några frågetecken kring samarbetsformerna. Alltså, nu har man ju varken förhandlat ihop sig om politiken på förhand, även om då Ulf Kristersson envisas med att säga det, och man har ju inte heller varit överens om formerna för samarbetet, alldeles uppenbart.
Så det har funnits lite att prata om där på slottet utanför Västerås, menar du?
Ja, det är ju faktiskt stor skillnad på att enas om något som är ett alternativ till regeringens politik, som man då gjorde till exempel Migrationskommittén. Men då tyckte ju Sverigedemokraterna att Liberalernas betänkande eller inlagare där var bättre än Socialdemokraternas och regeringens politik, och då kunde man enas om det. Och nu ska man, men nu då ska man forma en helt ny och gemensam migrationspolitik som ska gälla i 4 år, och allt tyder på att det har varit rätt svårt. Och det här gäller ju alla områden. Alltså, det är budgetar som de här 4 högerpartierna tidigare enat som har ju varit liksom ganska begränsade politiska produkter och så. Nu ska man ha liksom en som då ska varit i opposition, eller som
man har utgått från regeringens budget och sen gjort några små justeringar.
Men nu ska det då vara en heltäckande politik. Och alltså, jag tycker man kan fråga sig varför Kristersson skulle envisades med att ge bilden av att det var så överens egentligen.
Det kort korta och elaka, om man kan säga så. Svaret är väl att för att han tyckte att de tjänade på det.
Mm. Jo.
Det lite längre, tråkigare och snällare är väl att man hade en samsyn om riktningen i vissa stora, väldigt centrala valfrågor. Till exempel rättspolitik och energipolitik. Där man var då överens, åtminstone om vilken riktning man ville gå.
Man
var framförallt oerhört överens relativt sett. Och det var väl nyckeln. Alltså, för på den andra sidan fanns det ju i stort sett ingen samsyn alls. Nej. En ville höja skatten, en annan ville sänka dem. En ville strama åt invandringen, tre ville göra den mer generös. En ville minska segregationen, de andra skrek att de föreslagna åtgärderna var rasistiska. Men att allt i världen är relativt betyder ju inte att det för den sakens skull är enkelt, vilket nu har bevisats.
Jo, men alltså den stora skillnaden är ju att Socialdemokraterna både inför förra valet, alltså 2018, och även inför det här valet har liksom betonat hur komplicerat det kommer bli, medan då Moderaterna sagt att det kommer gå lätt.
Just det, det får man säga till Magdalena Anderssons, vad var det hon kallade det? Valmålsättningar. Ja, inte igenom det var vallöften.
Mycket vaga
saker.
Det
skulle vara så svårt. Och det var det. En av knäckfrågorna, att döma av det lilla som har läckt ut från förhandlingarna på slottet utanför Västerås eller annorstädes, har ju hört till det som ändå måste sägas vara ganska grundläggande, nämligen vilka som överhuvudtaget ska sitta i den regering man avser att bilda. Mm. Sverigedemokraterna har, säger de, propsat på att själva få vara med. De andra har dock sagt nej. Liberalerna vill absolut vara med för egen del, men där har Sverigedemokraterna varit mer negativa, sägs det. Vad ska vi tro om det här nu?
Ja, men det där är ju liksom en fråga eller flera frågor som alldeles uppenbart inte löstes ut innan, utan man har fått hantera nu. Alltså, sedan är det ju många som då har utgått från att Sverigedemokraterna inte vill sitta i regeringen. Det har varit liksom en allmän tolkning från alla möjliga tyckare och framförallt borgerligt håll. Alltså, min bild är att det inte är en helt korrekt tolkning. Alltså, Sverigedemokraterna har visst velat sitta i regeringen. Alltså, i varierande grad, beroende lite på vem man pratar med partiet, så finns det ju en stor oro i Sverigedemokraterna för att man nu, när man nu ska ta det här stora klivet och bli en del av makten, att man ska uppfattas som att man blir en del av etablissemanget och makten, men ändå inte lyckas påverka politiken på det sätt som ens väljare tror och hoppas.
Alltså, det är ju en högst reell risk för alla partier som får makt, men för vissa är ju risken, eller snarare fallhöjden, högre än för andra, och jag tror att vi kan räkna in Sverigedemokraterna i den kategorin, ja.
Ja, men det var liksom en konkret sak som man har hört ledande sverigedemokrater resonera om, det är ju liksom makten över myndighetsstyrningen som ju regeringen sitter på, och utnämningsmakten, alltså makten att utse myndighetschefer som rikspolischef och andra generaldirektörer. Alltså, det där har ju varit ett viktigt argument för att själva få vara med och ta plats. Där har ju Sverigedemokraterna som bekant ganska stora synpunkter och skulle vilja byta ut många, har man ju sagt. Och man misstror också alldeles uppenbart Liberalerna, och det man använder liksom ett argument för att inte släppa in Liberalerna och låta dem utse de där cheferna.
Ja, alltså kanske som någon form av alternativ vill man åtminstone ha någon slags samverkansforum där man får vara med och utöva ett sånt inflytande även om man inte får sitta i själva regeringen. Det går ju att tänka sig sådana lösningar även om det inte är helt lätt.
Jo, nej men visst. Men alltså, sedan kan jag tänka mig, alltså, utan att veta säkert, att det, de här kriserna vi nu genomlever och liksom, är liksom ytterligare ett argument.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldjurspotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Argument för att vara med i regeringen. Alltså, det är ju regeringen och statsministern, statsråden, som hanterar dem och syns, medan man som då stödparti, även om man har 20%, hamnar rätt mycket vid sidan av och liksom inte blir en del av allt det här som debatten och nyheterna kretsar kring.
Nej, precis. Och här finns ju också ett lite mer krasst opinionsvaltaktiskt perspektiv, vad man nu vill kalla det. Alltså, den konventionella visdomen säger ju att det kostar att sitta i regering och man gynnas av att stå utanför. Men de senaste åren indikerar ju faktiskt motsatsen. Om man tittar på pandemin, där stödet för Socialdemokraterna rusade och sjönk egentligen aldrig tillbaka när pandemin tog slut heller. Obs, nu säger säkert någon där ute att pandemin är inte alls slut. Och, nej, visserligen, men den är slut i svensk politik, så var det sagt. Nu är det ju kris oavbrutet och de blir bara värre och värre. Och det är klart att det är lätt att hamna offside som stödparti då, även visuellt och kanske till och med i opinionsmätningen om man inte passar sig.
Ja. Fråga miljöpartisterna. Nej, men det brukar ju vara gynnsamt att få stå där under svenska fanor och samla nationen. Alltså, Stefan Löfvens förtroendesiffror gick ju från ändå rätt usla, får man säga, till riktigt bra på några få månader när coronan kom.
Och så finns förstås X-faktorn i alla svenska val nu för tiden, nämligen Danmark. Ja. Nej, men liten överdrift kanske, men det här hör ändå till saken. Under hela Sverigedemokraternas framväxt så har de haft en stor förebild i det danska systerpartiet Dansk Folkeparti. De slog igenom betydligt tidigare. De såg också ut att ha hittat en perfekt modell där de utgjorde stödparti till borgerliga regeringar mellan 2001-2011 och sen även mellan 2015 och 2019. De hade ett stort inflytande, drabbades inte av väljarnas trötthet på det sätt som regeringspartierna gjorde. Men det ser inte ut så längre. Valet 2015 i Danmark framhålls gärna av Moderater som ett fantastiskt exempel. Det var nämligen så att motsvarande parti för Moderaterna, sett vänster i Danmark, de bildade regering på 19,5% medan Dansk Folkeparti blev stödparti på 21%. Känns relationen igen?
Ja, väldigt mycket.
Det påminner väldigt mycket om Moderaterna och Sverigedemokraterna i det här valet i Sverige. Och det gick utmärkt, tycker Moderaterna. Sverigedemokraterna ser däremot någonting annat. Dansk Folkeparti valde själva, de ville inte vara med i regeringen och drabbades av en svekdebatt. Det var inte bara den som gjorde detta, men i valet efter 2019 så hade man inte längre några 21% utan man hade 8. Och när Danmark går till val nu den 1 november i höst så balanserar Dansk Folkeparti på 2% spärren till Folketinget. Jo, det är sant. Så har det skett. Mm, och det är ju en fascinerande historia med såklart jättemånga olika förklaringsmodeller. Men i det banala utifrån perspektivet. Dansk Folkeparti var en förebild för Sverigedemokraterna. Man ville göra som dem. Det man då ville göra, du frågade Sverigedemokraterna för 5 år sedan vad de såg framför sig, så hade de nog garanterat varit mer positiva till modellen med stödparti än vad de är nu när de har sett detta hända.
Men alltså jag tycker hela den här regeringsbildningen har ju präglats av en väldigt stor osäkerhet om hur Sverigedemokraterna kommer agera, vad som driver dem. Alltså det är tydligt, tycker jag, när man har pratat med ledande moderater under den här processen, om de ska, liksom, som man hoppas från borgerligt håll, vilja visa att de tar ansvar och är ett seriöst regeringsdugligt parti. Så det är det man hoppas från borgerligt håll. Eller om det är andra saker som driver dem, vad nu det kan vara, men stora politiska segrar och annat.
Ja, det är ju visserligen svårt att visa sig helt regeringsduglig om man inte får vara med och regera. Men vi får se, och ganska snart förmodligen. Vi har ju pratat mycket om Sverigedemokraterna, men också om Liberalerna efter valet. De två ytterligheterna i den kanske tillträdande regeringskonstellationen. Men vi har pratat lite mindre om det parti som ändå väntas besätta statsministerposten, finansdepartementet, justitiedepartementet och som redan har tillsatt talmannen till att börja med.
Ja, men det har varit lite avvaktande stämning i Moderaterna, tycker jag, efter det här valet. Alltså, man gjorde egentligen inget bra val. Man backade på riksplanet för tredje valet på raken. Alltså, även om man ju ska säga att det var liksom mindre dåligt än Moderaterna och många befarat.
Men det är också tredje valet i rad där det är just det. Ja. Där man säger att vi backade inte så mycket som vi befarade. Det är ju inte...
Nej, men verkligen.
Man kan inte ha hur många sådana segrar till som helst.
Nej, men det som också hände faktiskt, och som ju liksom tenderar att hamna lite i skymundan, var ju att man tappar ju makten i många tunga kommuner och regioner. Alltså, i Stockholm gör ju partiet ett riktigt katastrofval. Men ska man ju säga då att det då blev en majoritet för det här regeringsalternativet till höger på riksplanet, har ju ändå, det överväger det negativa, som det verkar.
Ja, det gör det. I alla fall för de som är aktiva på det nationella planet. Men... det är sant som du säger, man tappar flera regioner, man tappar Göteborg. Men valet i Stockholm blir ju en särskilt bedrövlig historia för Moderaterna på lokal nivå. På riksnivå höll man siffrorna uppe lite bättre än befarat, vilket bidrog till segern. Men på lokal nivå är det katastrof. Alltså, man förlorar ett moderat skyltfönster som Solna, man förlorar en stor kommun som Huddinge. Man förlorar framförallt makten i Stockholms stad, där en knapp tiondel av landets invånare bor. Mm. Där bildar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet av allt att döma en styrande majoritet tillsammans. Moderaterna ser också ut att förlora Region Stockholm, landets näst största parlament med en fjärdedel av svenska folket under sig efter 16 år vid makten. Det går att fortsätta, men bilden är rätt klar.
Ja, och i Stockholm var ju får man ju säga, rätt blott fram till för inte så himla länge sedan.
Ja, det har skett ett fall från en väldigt hög höjd och det har skett successivt ska vi säga. Men det är i det här valet som maktförhållandena verkligen skiftar, ja, på väldigt många håll.
Ja, och i Stockholms stad då så börjar det hända lite saker nu. Anna König Järlemyr som varit finansborgarråd i Stockholm, hon var ju väldigt snabb med att skjuta ut sig själv efter det här valet. Hon har ju också varit rätt ifrågasatt internt ganska länge ska man säga. Men nu börjar det röra på sig lite där kring vem som ska ta över.
Ja, så långt är vi med. Alltså, om någon Stockholm har hunnit lägga namnet Anna König Järlemyr på minnet så är det nu dags att glömma bort det. Men vem ska ta sig an denna knepiga uppgift då i ett till synes hopplöst lokalparlamentariskt läge?
Ja, nej, men det handlar om ett antal namn. Alltså på måndag redan, så vad jag förstår, så kommer vi veta det. Och jag kan tänka mig att det kan kanske klarna redan mot slutet av den här. Alltså, det är flera namn som nämns. Ett när man bara koll på är Dennis Wedin som varit bostads- och fastighetsbojaråd. Han tillhör egentligen fel sida om man nu ser till hur staden, att då staden anses vara styrd av Johan Forsell och den grupperingen i partiet då. Dennis Wedin, ja, det är den här gamla grupperingen Pojkarna, Flickorna.
Så. Det skulle behöva en ja, särskild poddserie om 10 avsnitt, 2 timmar, ja, för att reda ut det där. Men vi konstaterar att det finns en falangstrid.
Ja, men och det man kan säga då, är i och för sig att Dennis Wedin inte anses ha varit särskilt drivande i den här konflikten, i alla fall inte under senare år, och det beskrivs också som att han har en god relation till Johan Forsell. Och Johan Forsell då, som är ordförande i Stockholm och som är mest känd för sina utspel kring brottsligheten på, i rikspolitiken, nämns ju också här som ett namn, men han vill ju såklart bli minister. Och blir han inte det så kanske, men jag tror inte det.
Det vore onekligen ett prestigemässigt i alla fall nerköp för Johan Forsell att gå från att stå i Aktuellt varannan kväll och prata om valets största fråga, alltså brottsligheten, till att försöka tjata in sina oppositionella klagomål i mitt i Vasastan, vilket är ungefär vad man får göra. Ja. Om man blir ledande politiker i stadshuset. Även om jag som gammal kommunreporter i just Stockholms stadshus har full respekt för den verksamhet att
Men då kan jag glädja mig att det finns fler spännande kandidater här. Ja. För det är ett annat namn som nämns, som en del hoppas och drömmer om, är Benjamin Dosa, nuvarande Timbrochefen, tidigare MUF-ordförande. Han skulle sannolikt ha goda chanser om han vill, mindre troligt kanske att han vill det. Sedan nämns Kristoffer Fjellner av flera, Koffe som han kallas internt. Han anses ha rätt, ja, men liksom rätt ljusblå liberal profil för Stockholm.
Och det här är alltså EU-parlamentariker för Moderaterna under många herrans år, ja, Kristoffer Fjellner, 2004-2019.
Ja, men som liksom, jag vet inte klart vad han har gjort de senaste åren. Han sitter, nej, där i styrelsen i Stockholm. Men
han ledde Ulf Kristerssons idéprogramsgrupp.
Ah, okej.
Okay. Det var kanske inget heltidsarbete, även om det blev ett ganska långt program. Men han liksom, man hade ändå 2 år på sig.
Han anses vara redo i alla fall för en politisk comeback. Sen skulle han även kunna vara aktuell, han nämns som aktuell även som partisekreterare. Det ska man också välja ny nu eftersom Gunnar Strömmer har valt att döma kommer att bli justitieminister. Inte Johan Forsell. Så. Men andra då skakar mer på huvudet när det gäller Kristoffer Fjellner och säger att han alltid nämns, vilket han faktiskt gör när det spekuleras om namn. Så. Men ja, vi får väl se.
Annars han då nämns alltid men får inget.
Ja, precis så. Så. Men nu säger alla att det är dags. Så. Vi får se. Nej, men annars är ytterligare namn som nämns Andrea Hedin. Inget känt namn utanför Stockholmspolitiken kanske, men hon är andra vice ordförande i Stockholms stad och för Moderaterna och har stått Anna König Järlemyr väldigt nära. Dock ingen kanske merit i det här sammanhanget.
Nej, verkar det som.
Hon anses vara väldigt förknippad med de här stridigheterna då och ett rätt då kontroversiellt namn. Hon då, om Dennis Hedin är på den ena sidan så är hon på den andra. Så. Men andra namn, man bara koll på Kristoffer Tamsons namn nämns ju också, trafiklandstingsråd i den avgående styret i regionen. Ja. Han är nog mer aktuell tror jag för regionen så än staden kanske.
Ja, Tamsons var ju under Fredrik Reinfeldts inledande år med och ja, formade nya Moderaterna, var talskrivare bland annat hos Reinfeldt, numera mest känd för sin militanta kamp mot fuskåkning i kollektivtrafiken i Stockholm. En spännande och dynamisk politisk profil får vi kalla honom. Men det blir onekligen en utmaning vem det än blir.
Ja, och när det gäller då Stockholm så noterar jag också att det börjar skapa viss nervositet i leden att Irene Svenonius då, som har varit, vad säger man,
finansregionråd, motsvarande statsminister.
Eller Mälardrottningen som en del moderater envist försökt döpa henne till vid något tillfälle. Jag vet inte om det är någon annan som har tagit det där till sig. Jag brukar använda det ibland, jag tycker det är kul.
Min känsla är att du använder det lite ironiskt ibland. Det är nog mer relevant i Moderaternas inre stridigheter än i någon väljaropinion. Alltså många års kritisk debatt om Stockholms sjukvård har väl satt vissa spår i hennes personliga popularitetssiffror.
Ja, och hon har i alla fall inte då tillkännagett sin avgång, och det börjar göra folk i partiet rätt nervösa. Alltså hon anser sig ha varit ett enormt sänke, och hon var ju inget affischnamn i valet direkt.
Jag såg en valaffisch.
Just det, du hade det. Ja, det var så. Jag såg inte någon, men det är hur som helst. Men, så. Men hon anses ju också då med fog ha varit och är en väldigt stark maktspelare internt. Alltså hon var ju drivande i den här grupperingen som avsatt Anna Kinberg Batra, allmänt känt. Alltså folk har en väldig respekt för henne, och det verkar inte riktigt som att någon vill hålla yxan. Då riskerar man att råka illa ut själv, verkar analysen vara.
Då kan man få sin politiska karriär uppspikad på en påle utanför landstingshuset eller något.
Ungefär så. Men alla då, oavsett vilken sida man står på i de här interna stridigheterna i partiet, så tycks alla rörande överens om en sak, och det är att Irene Svensson-Onius måste flytta på sig. Sen förklarar en del hennes fortsatta, att hon fortfarande syns där i landstingshuset där i Stockholm, att hennes relation till Centerpartiet i regionen sägs vara bra, och att hon då finns förhoppningar om att hon skulle på något sätt försöka få Centerpartisterna att inte börja samarbeta med Socialdemokraterna i regionen. Vi får väl se hur det går.
Ja, en sak kan vi säga. Skulle Irene Svensson-Onius på något sätt lyckas regera vidare med det valresultat som finns i Region Stockholm, då är det nog bara för oppositionen, väljaropinionen och interna kritiker att kapitulera. För då går det inte att avsätta henne. Då är hon faktiskt Mälardrottningen på livstid.
Det får man verkligen ge henne i så fall.
Ja, spännande frågor återstår att reda ut, men här får vi dra streck för idag. Politikrummet är tillbaka om en vecka, den 18 oktober. Då kan vi ha en ny regering, eller så har vi inte det. Den som lever och lyssnar får se, men tack för idag, Thomas Nordenskjöld.
Tackar.
Och tack till er som har lyssnat. Ha en fin vecka. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.